I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Välkomna till Pappodden.
Ja, tack.
Tack.
Ja, jag, förlåt, jag bara tackar. Jag tror att jag var välkommen också. Ja, idag gästas vi. Det här är en sån här specialpodd. Det märker ni eftersom det inte är måndag. Vi gästas ut av en underbar podd med Klara och Erika som sitter här med oss. Och ja, välkomna till oss.
Så här, tack ska ni ha.
Så här har vi det.
Ja.
Ja. Mm. Och då är det ju, förutsättningen är ju som vanligt då när vi gör de här, att vi bjuder hem folk som får ställa frågor till oss.
Förstår? Och vi har nu redan varit hos er, ja, och ställt frågor till er. Så om man vill lyssna på början av samtalet, så man får lyssna vilken ord man vill.
Ja. Eller slutet på samtalet om det här är det första man hör. Det blir ju, bestämmer ni själva.
Så är det en underbar podd som man ska söka på i podcaster eller liknande appar.
Ja, vi har förberett oss jättemycket för det här faktiskt.
Ja, roligt.
Ja. Kul.
Ja, vi har borstat tänderna för vi vet att ni är en nisser, va? Som ja, inte ja, gillar att det luktar dålig andedräkt.
Ja,
ja. Ja, lite oroligt att Klara klämde en sushi precis. Ja.
Men jag måste säga det, att problemet med den dåliga andedräkten som jag har mest problem med, jag har inte så mycket problem med när det luktar typ mat. Alltså så här, om någon luktar vitlök eller någonting. Men det jag har problem med, det är ju någonting som inte går att borsta bort. Det är ju sjuk, när det luktar sjukdom. Mm.
För då tänker du, då känner du att du nuddar vid döden.
Ja, kanske. Ja, det är din tolkning. Men någonting är det. Det här, ni vet den doften. Alltså när det är någonting som inte är friskt. Liksom.
Mm. Mm. Men vi hade också ett litet krissamtal i början. Innan vi hade lyssnat in oss. För vi trodde det skulle bli jättemycket barn och pappa.
Det kan man lätt tro.
Man kan lätt tro det, ja.
Ja, men namnet så, antyder ju lite.
Ja, det gjorde det. Och så det första avsnitt som ni gjorde som jag lyssnade på. Jag visste ju vad pappapodden var. Men jag lyssnade in mig för att vi skulle komma. Det var sluta podda eller något sånt där.
Ja, just det.
Jag bara nej, ska
där
man sluta nu?
Där pratade vi väl om mat och sådär.
Det var väldigt mycket om chakrum. Shit, Klara kommer aldrig gå med på det här. Det kommer aldrig funka. Klara som är nykterist och allting. Men sen hörde jag ju att du också är det.
Just det.
Ja, och så började ni prata om att man kunde tillaga morot i hö. Det tänkte jag, här kommer Klara köpa.
Har ni tillagat någon morot i hö?
Nej, det här känns som man.
Ja, men vi pratade ju om chef's table, att alltså kockars hängivenhet, bland annat din brorsa.
Ja.
Att
du måste ju inte bara säga din brorsa, du måste ju nämna vem det är. Det går inte.
Din bror är Mattias Dahlgren.
Ja.
För att jag hade kollat på olika chef's table där det var så att kockar som kämpar hitta någonting så att det går bra för dem äntligen efter all den här kampen. Och sen precis när det börjar gå bra, då kommer du på, men jag tröttnar på det här. Mm. Till exempel då, jag minns inte vad han hette, men en fransk också som hade den bästa köttkrogen eller Frankrike, så här, fick en livskris, bara jag kan inte hålla på med kött. Jag har ju inte pratat med morötter, jag har ju inte pratat med betor. Så att han skulle ha, men det, ja, det känner man ju igen också hos din bror som också har startat nu en vegetarisk restaurang. Ja. Men det här ständiga jakten på förnyelse, och jag fick liksom en livskris av att lyssna på det och kände att jag och kanske också Nisse i förlängningen borde förnyas. Och då, en idé,
men det här är roligt, mannen. För att i senaste avsnittet så pratade du om att du behövde förnya dig, för att du tyckte att du gjorde det på ett så ytligt sätt.
Förnyelse sker ju aldrig. Fast jag tänker ofta att jag skulle vilja vara mer som de här kockarna som hela tiden kämpar efter förnyelse och perfektion.
Mm. Det här är intressant alltså med dig.
Så det var där, och det var där den här höbakade moroten kom in.
Men den finns ju kvar då. Den är bara obakad.
Exakt.
Icke-bakad ska man kanske säga.
Ja,
just
det.
I resten av Sverige.
Nej, man kan, det är mindre föräldraskap i podden ju än man kan tro av det.
Märker ni att vi fördjupar oss ganska mycket mer i den här höbakade moroten än just chackrunket?
Ja, men det är för att ni får inga frågor av oss av det. För att vi kände att av två skäl så har vi liksom ingen erfarenhet av det.
Vet du, Clara, vad en chackrunk är egentligen?
Nej, jag är ju så präktig, jag har ingen aning om någonting.
Chack, det är amfetamin.
Jaha,
Och runket, det man runkar. Och varför, mannen, ska du inte berätta nu? Varför man, alltså, det är ditt bord.
Det känns nästan som något slags, alltså, som taskigt. När vi har konstaterat det i början av samtalet som ligger och ser att du är Sveriges mest präktiga människa och verkligen tog ANT-upplysningen i skolan, alkohol och tobak, på allvar. En av de sakerna då som de inte nämnde i den här ANT-undervisningen var att, chackrunken, att när man tar chack, amfetamin, så blir, om man är kille, ens kön sitt minsta jag. Det blir så litet som det någonsin kan. Och om man då får för sig att onanera, så är det en väldigt tidsödande aktivitet. Det tar några timmar, men sen så kan belöningen bli väldigt stor om man då är ihärdig nog.
Alltså, men timmar alltså, pratar vi här.
Ja, precis.
Oj.
Men alltså, så det var, varför det, jag vet inte varför det då? Vi pratar för om att det. Man ser det. Shit, vad litet det ser ut. Jag måste jobba upp det.
Kanske av rastlöshet. Aha, okay. och för att man kanske har hört talas om, man kanske har lyssnat på pappapodden.
Men jag har inte lyssnat på avsnittet. Är det här alltså, ni pratade, har ni gjort empiriska undersökningar av det här?
Ja, alltså jag kan säga så här. Jag har tagit amfetamin en gång. Jag runkade inte överhuvudtaget. Man är mer
jag har gjort empiriska undersökningar, men det ligger ju väldigt långt tillbaka i tiden. Numera är ju en nykter och drogfri person som inte chackrunkar då, följaktligen.
Men vi pratade ju i en underbar podd där vi började podda ihop här tillsammans tidigare, där början på det samtalet, eller slutet på det samtalet, det handlade mycket om det här med Klara och Manne, som båda ju inte har, bara säger nej till alkohol, som det heter. Ja. Men Klara säger till mig att när, då får man hela tiden pika för det. Ja, så min här reklamen, jag vet inte vilken det är nu. Ni vet, det är en kille som kommer fram till sin chef och så ska han liksom skämmas lite. Man tror att han ska få en utskällning för att han har blivit för full på jobbet. Men istället får han en utskällning för, inte ens en droppe.
Ja, just det. Ni har sett den.
Ja, men alltså, får du pika för att du inte dricker?
Jag vill besvara den frågan med en fråga till Klara, som är väl den frågan du ofta får då. Varför, hur kommer det sig att du inte dricker och hur ser din dryckeshistoria ut?
Det var ju den där alkoholundervisningen i sjuan. Alltså jag har ju inte ens jag har provat förra våren. Drack jag lite sangria och vart full fort. Och det var ju väldigt otrevligt.
Var det det?
Det låter som
var det det? Var det otrevligt från början till liksom hela?
Nej, det var ju jättetrevligt tills jag inte hade tills jag började liksom inte ha kontroll över kroppen. Jag är kontrollfreak liksom.
Men du drack så ändå så att du...
Jag var på semester med min kompis Anna-Karin och det ser så gott ut med sangria. Så bara, men är det starkt? Nej, men det är typ som saft.
Ja, då hade du inte druckit någonting hela
mitt
liv?
Aldrig druckit hela mitt liv, men saft kan jag ju dricka liksom. Och jag hade inte svettats och solats. Så drack jag som man gör när man inte har druckit alkohol någon gång. Man glunk, 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 allt liksom. Så jag bara, du vet, så här började prata jättehögt. Och ja, men ni vet ju hur jag var full, förutom jag då, som fick lite panik.
Men fick du panik direkt? Alltså förstår jag menar? Eller var det liksom aldrig så här? För att det har ju också, ni stimulerar ju olika delar av hjärnan, belöningssystem
och sådär. Jag gillar inte, du vet, så här lustgas heller när man ska föda barn från prova. Det är typ det äckligaste jag har varit med om.
Kontrolllösheten.
Ja. Men varför tycker inte du då?
Nej, men för att jag slipper ju frågorna, för det är klart att det blir otroligt hotfullt och konstigt. Man liksom, det är ju självskrivet på något vis att som vuxen människa så dricker man alkohol, eller så har man någon sjukdom som gör att man inte kan dricka det, eller så har man alkoholproblem. Men om man inte dricker bara för att man aldrig började med det, så blir ju det väldigt hotfullt såklart. Mm. Och därför får du massa frågor. Mm. För det är ju så här, de facto så skulle du kunna dricka. Jag ställer, kan du inte bara dricka det här nu liksom, och vara som folk? Men för mig, om jag får frågan och säger att jag drack alldeles mycket förut, så... Mm. Man kan vara nyfiken och liksom fråga om den tiden jag drack för mycket. Mm. Och det berättar jag gärna om. Mm. Men det är ju ingen som är såhär, men snälla, kan du inte börja dricka?
Nej, men det är det jag tycker är så konstigt. För skulle du, Nisse, säga så till någon? Vadå? Varför dricker du inte?
Nej, det tror jag. Och jag tror att de flesta gör inte det. Men sen så finns det några som gör det. Och de får ju... Alltså, det är väl som allt annat när man gör någonting som är utanför normen. Mm. De flesta bryr sig inte. Men det finns ju ett antal som bryr sig. Och de gör ju ganska mycket skada. För att de flesta du träffar säger ju ingenting om ditt drickande. Men det finns en del som gör det. Och då kommer du ihåg dem såklart. Mm. Men jag bryr mig inte. Men mannen är ju intressant. För att han spär ju över åt andra hållet. Jag kommer ihåg senast när vi var i Åre. Var på en afterski. Och alla var ganska fulla. Och vi stod ute. Då är ju liksom mannen den som berättar liksom mest historier om, alltså vad säger man?
Fyllehistorier
om hur det var när han var packad och gjorde sjuka grejer förr.
Alltså jag är ju annorlunda än du där, för att du är ju någon som med stolthet ger präktigheten ett ansikte, medan jag är rädd för att framstå som präktig. Mm. Så att jag måste liksom så här kontrastera mot... Ja. Den präktiga bilden man kan få av att jag inte dricker.
Alltså, är det därför ni pratar chakrunk?
Ja, det är det väl. Mm. Det är det nog.
Såklart.
Och jag kan störa mig på det väldigt mycket så här att... så jag borde ju bara liksom skita i hur jag uppfattas.
Ja, för att jag tänkte på det. Vi träffades ju på en Bonnemiddag förlagsfest och då är det ju ganska mycket så här...
Frågade jag ut dig mycket då på ett ofint sätt?
Nej, det gjorde du absolut inte. Utan men jag minns att jag reagerade på att du också... Ja, jag dricker inte heller så här. Och så tänkte så här... Och det var verkligen, han ser inte ut som en som är nykter liksom. Alltså, han såg inte onykter ut. Han ser inte ut som en som undviker att dricka alkohol. Hur nu en sån person ser ut. Men det var väldigt skönt, tänkte jag på då, så här att då, dels höll du inte på att fråga mig hela tiden, vi satt ju bredvid varandra, men också att det är ju såhär på de här förlags bokmässamiddagarna att alla är ju ganska berusade. Och också får man ju sitta i finhetsordning, så att de som drar in mest pengar till förlaget, Per Moberg, han får sitta med och flirta med förlagschefen.
Per Moberg satt ju till och med en chef i knät när han kom 3 timmar för sent till middagen.
Ja, exakt. Mm. Och vi satt liksom i andra änden av lokalen och Paul Roberto satt en bit ifrån mig och han var ju så full så han satt och höll på att somna liksom. Men det var väldigt skönt sådär att känna att någon... kände jag då, jag har inget problem med att vara nykter, men att faktiskt få någon till bordet som inte dricker, ja, det var en upplevelse.
Liksom att ha en ful författarkompis som inte, det är bara bättre än man kan.
Men jag blir så nyfiken.
Man önskar ju att man hade fått ha någon förlagschef i knät kanske också, att vi kunde hitta tillsammans med en förlagschef var på varsitt knä.
Verkligen.
Så var det inte, men det var väldigt trevligt att träffas.
Men Klara, jag blir väldigt nyfiken på, alltså, var får du utlopp för det här då, med den här kontroll, släpper du aldrig kontrollen, förstår du vad jag menar? Alltså, vad är, för det känns ju, för jag älskar ju att vara småfull, det är min favorit. Mm. Alltså att vara så här. Det är fredag, barnen har somnat, jag sitter på balkongen, tar en cigarett och har en gin och tonic i handen. Det är ju mitt favoritstadium i livet.
Men jag läste någonting om alkohol, just att liksom det enda egentligen skillnad man har kunnat se mellan att vara full och att vara trött är ju typ bara alkoholhalten i blodet. Och om man är
enda skillnaden.
Men jag kommer inte ihåg, nu drar jag jättedåligt exempel. Men i alla fall typ att det är samma effekt att vara trött. Och jag är väldigt lätt, alltså om man är trött och fnittrig, det är ju som att vara berusad. Jag har aldrig behövt liksom, folk tror ju ofta att jag är full. Så här, om jag är på fest någon gång så är det inget problem för mig att vara som en full person. Förutom att jag också har kontrollen.
Jag bara spotta lite mer.
Och så brukar du säga till mig också, Nisse, att det finns någon slags utekvällens dramaturgi för mig, att jag blir liksom mer och mer fnittrig och uppsluppen och sen allt mer trött.
Men det är ju det, alltså det som händer är att du går ju alltid innan det slår över. Ja. För att det är ju såna här kvällar är ju, alltså går man hem vid 11:30, vare sig man dricker eller inte. Jag vet inte om du känner en, Erika, för du dricker väl som en mer normal konsument liksom. Alltså går man vid 11:30, men vad det nu är, du har inga uttalade problem.
Nej, men jag blir alltid nervös när man ska titta på de där riskbruk.
Ja, men så är det ju. För att man... Ja, man har ett riskbruk.
Nej, men jag har ju jag försöker... sportlov. Jag kände att det var inte riktigt jättemycket sport. Det var kanske...
Man ska inte göra det där testet precis efter sportlovet.
Nej, tack. Då skiter vi i det.
Nej, men jag har samma relation till alkohol som jag har till typ onyttig mat. Och så att jag försöker undvika det i veckorna. Och sen så på helgen så kan jag liksom bälja.
Ja, just det.
Men sen så med såklart, man får ju, eftersom man har barn och så kan man ju inte välja man får ju ta det lite lugnt så att säga. Man kan inte bälla allt för mycket. Men det jag skulle säga är att efter 11:30 någonting så händer det ju någonting med fester. Alltså ofta, när, och det är ju alkoholhalten i blodet på folk blir högre och högre. Och då tror jag att det, då ska det fan mycket till alltså, för att man som nykter ska tycka att det är roligt. För då tror jag att det blir ganska mycket cirkelresonemang, lite sluddrigt tal och lite så här, kanske att man sitter och bekräftar varandra. Att det blir det här att man sitter och säger någonting själv och säger den andra någonting, fast man har inget samtal egentligen. Man bara sitter och bekräftar sig själv i varandra. Typ. Och det tror jag att man som nykter kanske inte tycker det är jättespännande. Jag vet inte.
Nej, men då vill man gå hem och tänka på att imorgon ska gå upp tidigt och baka 16 limpor.
Storbaka 8 frallor. Ja. Jag vet inte om det var i det här podden eller om det var hos er som du sa det. Som gjorde, annars blir det skämtet helt obegripligt.
Ja,
det
är, ja. Man får lyssna på båda.
Man får lyssna på båda och fattar man.
Men jag vill fråga en annan sak. För jag tänkte också på det när vi hörde att ni heter pappapoddarna. Så tänker jag, men då är det väl ungefär som mammapodd. Och mammapodd, ja, det låter inte jättekul. Det är mycket prat om vabb och barn och posten och sådär. Jag tycker sånt inte, jättekul att läsa sånt. Men sen så pratar ni ju nästan ingenting. Men ni pratar mycket om era barn. Men ni pratar på ett sätt som jag blir lite så här, för att jag känner att jag kan inte, skulle aldrig kunna prata med mina barn som ni pratar med era barn.
Du menar lämna ut dem?
Nej, absolut inte. Jag tänker på att ni pratar liksom, i ett avsnitt i er podd, då pratar ni om att är det din dotter som har haft någonting med sin trumhinna? Och sen när ni var lite sura, att hon är lite gnällig så här, och så erkänner ni det liksom att det var synd om henne, men vi tyckte att hon var lite gnällig. Och sen pratar ni du pratar inom podd, Nisse, om att du tycker att din son, när han kommer visa dig klipp och så här, det är inte så kul. Och liksom, ja, ni pratar väldigt så ärligt och utan att gardera, och då tänker jag så här, gud, för att när jag pratar som kvinna, som mamma upplever jag att då måste man, när man säger det där som det vi pratade om egentligen i förra podden som vi, när ni gästade oss, jag får lite ont i magen, för jag känner bara, gud, nu garderar jag inte upp med att säga, fast jag älskar min son, eller
ja,
fast
jag fattar.
Och då tänker jag så här, ni har ju mycket mer frihet som män och pappor, men vad kan ni inte säga?
Alltså, det snabba svaret, du får tänka lite under tiden, man, men det snabba svaret som jag kommer på, det var ju just det här med, alltså, i takt med att barn, det här är inte riktigt svar på din fråga, men jag säger det eftersom det är live on tape. I takt med att barnen blir äldre så är det svårare och svårare att prata om dem. Alltså med min äldsta manne är det jättesvårt att prata om saker som händer honom i hans liv eller i hans skola som berör mig och som jag gärna skulle vilja prata om och som jag kan prata med mannen om privat, men för att det lämnar ut honom. Med min minsta, Joel, som är ju snart är 2, det är liksom inte, alltså, han går igenom de här faserna som alla barn går igenom, då kan man börja prata om så här, två meningsyttranden eller liksom sådana saker. Det är inte lika komplicerat. Det är
ju... Men lyssnar mannen som är 7 på podden?
Nej, det gör han ju inte. Men det är ju ändå så här...
Det är min äldsta som är 6. Men... hennes kusin lyssnar på det. Hon är 8.
Men däremot så är det ju många liksom, jag vet att det är många runt omkring mig som lyssnar på den, som är föräldrar kanske till klasskompisar och sånt där. Alltså det blir liksom... och plus att det känns ju så här... Alltså, jag lämnar ju inte ut min fru heller på alla sätt och vis och sådär. Så att det känns ju av respekt.
Men vad kan inte säga av anledningen att du ska liksom, att folk skulle bara, fy fan, det där var illa.
Nej, men det finns ju ingenting sånt.
Nej, det är ju så sjukt.
Det skulle ju vara om vi, alltså utgångspunkten...
Ja, men det är olagliga saker. Alltså, det är ju på den nivån är det ju.
Nej, men det är alltså, grejen är att vi som... 99,9% av alla föräldrar älskar våra barn och är en stor del av våra barns liv, precis som de är en stor del av vårt liv. Så i den ramen kan vi nog säga precis vad som helst. Däremot så hade vi ju inte kunnat, jag kan inte liksom lämna min familj och säga, för fan vad skönt, nu har jag stuckit från dem. Och alltså, det kommer ju inte funka. Eller,
du menar lämna som är lämna dem?
Ja, som lämnar dem för alltid. Ja, och aldrig och ha ett hemligt telefonnummer. Det kan ju inte göra.
Nej, men det kan
jag tror, jag tror vi kan nog säga vad som helst utan att gradera. För att grundkravet för att man ska anses vara en duktig och fin pappa, det är ju att man tycker om sina barn och har liksom hämtat från förskolan någon gång och kanske tagit minst en månads föräldraledighet. Alltså det är liksom, det är ju inte... högre krav än så. Allt annat är ju bara en bonus. Så då, jag tror också det är svårt för en mammapodd att prata liksom om tjackrunk i någonting som heter mammapodden. Alltså det är otroligt fria tyglar vi ändå har.
Jag tänker, nu har ni en podd och det har jag ju märkt att det är mycket snällare, folk är mycket snällare med det man säger i podden än när man säger på blogg. Jag kan ändå säga mycket mer i podden kan jag säga på blogg. Men ni har ju blogg, du bloggar ju fortfarande, men ni har ju plockat ihop också. Mm. Märkte ni skillnad där då, att folk var mer kritiska?
Ja.
Eller?
Fast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inte så mycket ändå.
Jag rättade ju upp folk ibland.
Ja, men det var ju när du skrev sådär att vi måste få lämna våra barn med ögoninflammation på förskolan och sånt.
Ja, men det var ju väldigt väl.
Jo, men det har ju ingenting med mamma. Det hade ju blivit folk blivit sura om det var mamma som sa också. Alltså det var ju mer för att du retades.
Nej, det finns ju ingenting som folk blir surare på att vi säger än vad de hade blivit på om en mamma hade sagt det.
Alltså jag kan ju räkna de negativa kommentarerna som vi har fått sen vi startade podden på ena handens fingrar, tror jag. Alltså... Det är ju så sjukt lite.
Men en sak som jag nämnde nyligen var ju att det var ett par som hade bråkat om huruvida jag var sjuk i huvudet och olämplig för mina barn eller inte. Både kom till att jag var olämplig, men den ena tyckte att jag var sjuk i huvudet och den andra tyckte inte det.
Men de kom ju på som hedersgäster på våra 200 avsnittsjubileum, ja, och var ju älskade ju pappapodden.
Ja, precis. Men för de tyckte jag lekte rolllekar. Alltså jag leker väldigt mycket rolllekar med mina barn. De tyckte det var väldigt konstigt. Så det är kanske någon slags kritik. Men annars så svaret är ju så här, vi kan göra nästan, eller vi kan göra vad som helst i den här ramen, och det är ju jätteorättvist och också väldigt lyxigt. Det verkar hemskt att behöva gardera sig hela tiden.
Alltså det blir väldigt tråkigt. Det blir väldigt tråkigt, och det är när man skriver en krönika, vad som helst, men det kan driva en tes liksom, men man får inte ha en linje, utan man måste säga å ena sidan och andra sidan, för så kan jag känna, och därför kan jag också dra mig för att skriva om, eller prata om, framförallt skriva om föräldraskap, därför att jag känner bara jag kan ändå inte hålla en linje. Jag kan inte liksom, nu driver jag linjen att helgerna suger.
Nej.
För att jag inte får egen tid. För det måste jag ändå som, ja, sådär. Det, Clara, är ju en, ja, det är jag ju avundsjuk på.
Ja. Ja, när vi är på. Nu är vi på besök här.
Ja, visst.
Pappapodden. Ja. Och då kanske man inte, om man inte har full koll på det, kanske man inte vet, varför kan du inte göra det då? Vad är det som du riskerar?
Jag är kvinna.
Vad är det som ska hända om du skrev det?
Ja, men det som händer är ju, alltså från att jag blev gravid så var det ju så här, några liksom kommentarer om dagen till, jag tror inte du ska äta det där, jag tycker, ska du verkligen åka på den här resan när du är gravid? Jag tycker du verkar hålla på och måla om hemma hela tiden istället för att vara med din son. Hur kan du, ja men alltså det är ju så, man är ju liksom...
Tror du inte att du ska kunna bli anmäld?
Det skulle jag kunna bli, och de anmäler ju bloggande mammor. Det är ju ganska vanligt, eller jag menar, så det är ju många som blivit det, anmälda till SOS liksom, eller.
Men det tycker jag är så konstigt, för jag tänker att jag tror de allra flesta föräldrar känner sig att jag gör så gott jag kan, men jag är misslyckad på många sätt. Och då borde man ju älska om det kommer någon som säger så här, jag är misslyckad, jag gör alla de här dåliga sakerna, jag är helt värdelös. Då borde man ju tycka om den, och så borde man förtjäna att ja, okej, jag kanske inte är så misslyckad jag trodde.
Den, men det gör ju de flesta. Fast,
jag känner så att det är som man kan inte vinna heller, därför att det där, ibland kan jag känna att det är också en sak som på kvinnor, man ska också raljera över hur jobbigt det är. Och när jag fick min första barn, alltså min son Bertil, han var ju så lätt, alltså han bara låg på en filt på golvet, jag bara gjorde allt jag ville göra, och då fick jag så sjukt mycket kritik för att du bara får och liksom, alltså du vet, det får inte gå för enkelt, det får inte vara för svårt, och liksom, man kan inte riktigt vinna. Och det tänker jag att det har alltså då ingenting att göra med det kvinnan gör, utan det har att göra med de förväntningar som finns på henne. Det kan jag bli väldigt avundsjuk på. Och generellt när ni pratar om saker kan jag känna att gud vad skönt att man hör att ni pratar. Och ni behöver inte heller gardera upp att försöka få era lyssnare att förstå att ni skämtar till exempel.
Nej.
Ni bara bryr er inte ifall folk inte uppfattade det var ett skämt. För att det är skitsamma om folk tänkte att du var galen, sjuk i huvudet.
Men det har väl också att göra med, förutom att vi är män med allt vad det innebär, så är det väl också att alltså, vi har hållit på så länge, och alltså, våra lyssnare, jag tror väl att det finns en viss typ av lyssnare som kanske inte är så intresserade av oss också. Alltså faktiskt, och som inte lyssnar heller. Jag menar, sen är det en skillnad är ju att du är ju en jävligt stor profil med en liksom vad ska man säga? Alltså jag tror, alltså fallet är ju större. Alltså ditt fall är större eftersom du har den profilen som du har. Så att då skulle det vara, det skulle, jag tror att det är roligare att sätta dit dig också.
Är förutom... du friare, Erika, än vad du upprörde klara dig i er podd för att du är mindre känd?
Ja, absolut. Ja. Alltså det, jag kan ju uppleva det som att det är att springa på grönbeten nu. För tidigare så, jag tycker att public service ska ha, då ska man ju vara mer ren. Man vill inte veta alla åsikter och vad man röstar på eller vad man tycker och tänker om allting som programledare när man är programledare i Studio 1 till exempel. Det skulle inte funka om alla visste vad jag... Nej. Om jag hade käkrunkat då kanske det spelar så stor roll. Jo, det är i och för sig, amfetamin är olagligt. Men ja, ni fattar vad jag menar. Nu kan jag ju tycka att det är bara woohoo, så jag kan göra nästan vad som helst. Ja. Och det är underbart att bara springa runt där och så. Men sen så, ja, så är det.
Men har det varit någon som har varit arg på dig för någonting du har sagt?
Jag trodde att jag skulle få mycket mer skit i Klaras, jag trodde Klaras läsare skulle tycka att jag var irriterad, att jag drog henne åt fel håll, så kan man säga. Men för vi pratade mycket om det när vi skulle starta podden, att det skulle inte bara vara en underbara Klaras blogg i ljudform, utan att Klara hade, vi pratade om den i 2 år innan vi började podda. Och då bestämde vi att, och det var dina, du sa själv att jag vill att det är den närmsta man ska komma mig som, ja, Klara Lidström, underbara Klara. Och så har det blivit också kanske, tycker du? Ja.
Alltså det närmsta, om man jämför med de andra plattformarna som det finns på, så är det, tar man sig tid att lyssna på podden så då får man...
Ja, och jag tror det känner väl du kanske också. Ja, men alltså det är ju lättare att säga saker i en podd för man hör ju, man hör rösten.
Man kan inte söka på saker heller som sägs i en podd.
Nej.
Så man måste lyssna in sig hela vägen och höra allt.
Och då är det mycket lättare att också tänka, göra välvilliga tolkningar.
Ja, men så är det ju verkligen.
Men det är också, din humor kommer fram i podden på ett annat sätt. Som
men bloggen finns ju, bloggen är ju helt... humorbefriad förutom den inlägg jag ryter ifrån, men den är ju väldigt liksom det är ju skönt att ha en podd att uttrycka sig också.
Ni sneglar Nisse lite på hur länge jag
har
pratat.
Nej, men det har gått en tid kvar, så det var verkligen ingen fara.
Jag skulle vilja veta någonting så här, för att,
om dig själv.
Nej, jag skulle vilja veta hur man kan göra för att det ska bli ett friare klimat. För om vi ska uppnå någon slags rättvisa hur folk, mammor och pappor, får prata kring barn, så vill ju jag helst inte att jag ska få behöva gardera mig mer och prata mindre fritt, utan jag vill hellre att den friheten som jag upplever ska sprida sig till fler, så att kvinnor ska kunna prata på samma sätt.
Just i den här diskussionen tycker jag verkligen att det är ju det håller jag med om. Alltså, ibland kan jag tycka att män borde anpassa sig, men just den här frågan tycker jag verkligen att här borde samma regler som gäller för män gälla när man bedömer kvinnor. Och där tänker jag att snubbar har ju en jättestor roll i det. Att vara, att själv då vara bjussig mot andra morsor. Och ofta är ju, killar kan ju vara det. För de är, alltså det kan ju vara så ibland att de är, att, jag menar, för en kvinna är det så, när man väl blir mamma, då är ju moderskapet, det är ju paradgrenen. Och liksom därför blir man ju så känslig för kritik. Men man kan vara en pappa, man kan vara en chef, man kan vara vad som helst, man kan vara 100 roller samtidigt. Så jag tänker bara så här, att vara det låter som en brisreklam, men bara vara så schysst och bjussig mot andra kvinnor, typ. Att inte själv vara en dömande person.
Men det jag tycker är viktigt, till exempel, att ni har gjort pappapodden, gjort det jättelänge. Och för när man då pratar ni mycket med att pappaskap. Om ni då Klara säger någonting som ni säger ungefär, och så ser man att det är en skillnad, då kan, att ni har gjort det gör ju att man kan göra jämförelser. Då blir det väldigt tydligt att, fast det var okej för man och Nisse, men varför inte okej för Klara? Så verkligen. Det tycker jag... Men där har ni gjort något.
Så funderar jag och hoppas på att det ändå är att föräldrar slappnar av när barnen blir lite äldre. Alltså jag tror, eller hoppas, att tonårsföräldrar som du, Erika, inte lika ansatta.
Men är det inte så? Det märks.
Alltså
känns
när man
så.
När jag tittar på föräldrar som har barn som är yngre än mig, då vill jag bara gå fram och krama dem och säga, det kommer bli enklare, det kommer bli bättre. Men nu vet jag, nu är jag förstås då en väldigt enkel 14-åring som tycker att det inte är jätteballt att vara tonåring och bara bli vuxen och gillar att titta på historiska tv-serier. Så okej, okay, så det kan ju vara väldigt olika, jag fattar det. Men ändå är det så att jag kommer ihåg när jag gick med henne i vagn i så här, då bodde vi i Stockholm, då bodde jag i Nacka centrum, och jag var så fruktansvärt rädd för att hon skulle skrika.
Mm.
Och när hon gjorde det så hade jag oturen att jag flaskmatade för att jag inte kunde amma. Och då var det någon som kom fram och sa så där, små barn ska inte ha flaska.
Ja, just
det. Och så sprang jag in i en hiss och där var det någon som tittade ner i vagnen och bara, ja ah, det där, oj, 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 det är jobbigt. Och jag minns att jag bara var, försökte parera och passa in.
Mm.
Ja, men nu tycker jag ju när jag hör andra barn skrika på flyget och sådär. Mm. Jag hade ju kramp när mitt eget barn skrek. Ja. Men nu när man hör andra barn tänker man, ja, ja, det här går ju över snart.
Mm.
Ja, det är en treårstrots istället. Det är en sån, det är en sån. Man blir, men det är ju bara för att man är jobbig att man måste ju igenom det själv innan man kan ha den attityden.
Mm. Mm. Verkligen. Så ja. Det är ju också, för det är ju svårt att, och man tycker själv som småbarnsförälder, det värsta som finns med föräldrar som har äldre barn som är förnumstiga. För att just eftersom man själv upplever att man är ju mitt i det och man måste ju genomleva det. Men jag kan ju uppleva bara nu med folk som bara har ett barn eller som ska få sitt första barn, de där tendenserna till liksom att vilja vara lite sådär. Fast de motar jag i grind. Så gott det går. Har ni något mer? Annars
ja, ja. Nu vi ska prata om Rickard Sjöbergs kavaj.
Ja,
ja.
Just det,
nu har ni jobbat med tv båda två. Mest Nisse, va?
Mm,
ja. Och då har jag en fråga som jag undrar över. Ja, det här med när killar i tv som har kavaj eller kostym, när, man när de reser sig och sätter sig igen och så här, så är det väldigt knäppande med den översta knappen i kavajen hela tiden. Och jag trodde först att det var en så här, Rickard Sjöberg hade tics. Jag såg så här postkodmedel i närmen, men gud vad han knäpper och stänger och knäpper och stänger. Och sen började vi ju se att ja, men det är ju alla. Mm. Per Lernström är det och vad var det du sa? Peter Gide och Fredrik Wikingsson också.
Jätteroligt fråga, för det är en nissa fråga till
mig. Jag kan säga så här att alltså, grundregeln är ju att den ska vara öppen när man sitter ner och den ska vara stängd när man står upp. Och sen så, det är det jag är uppväxt med och lärt mig. Och jag är också väldigt inspirerad av David Letterman. Och han har ju tics. Alltså han står ju och håller på. Han är alltid dubbelknäppt. Han står ju liksom och håller på hela tiden som GV med glasögonen. Ja. Lite grann hans grej att han står och håller på med sin dubbelknäppning. Så att det är ju också en väldigt, liksom, det är ju en grej för att man vill visa att man vet vad som gäller.
Mm.
Och man vill, alltså att tv-tittarna ska vara lugnt förvissade om att den här personen har koll. Men om inte tv-tittarna, som i det här fallet då, vet att det här är kutym, då blir det problematiskt. Men sen så är det så att Manne har ju slutat att göra det, och du kan ju förklara varför du inte gör det längre.
Vet jag det själv?
Kan inte ja, nej, men så var det när vi var, jag och Manne var på mamma hade varje år en middag, årets mamma. Mm. Du har säkert varit där. Och då hade man, då satt han ner och den var liksom knäppt hela tiden. Mm. Och när han ställde sig upp, den var knäppt igen. Och jag bara, men vad fan håller du på med? Så här kan du inte hålla på. För jag vet ju att mannen vet vad som gäller. Men då är mannen har liksom gått till nästa nivå. Han har liksom blivit så där som överklassen är. Som vet reglerna men som kan skita i dem. Mm. För att han har ju skräddare som gör hans kostymer för tiden. Så att de sitter så bra. Så att han behöver liksom inte öppna upp dem när han sätter sig ner. Utan de liksom
det här
bara,
är den nya trotsen.
Ja, det är liksom det, ja, det är,
nej, för det är egentligen det att kavajen liksom sitter inte bra när man sitter ner, för då pöser magen ut och det blir liksom stramt, så knäpper man upp.
Men om man har en öppen hela tiden, vad händer då?
Ja, det ska man ju kunna ha.
Mm. Ja, du tycker du är lite laissez-faire så att anything goes.
Ja.
Men det bygger ju på att man, alltså som allt annat, så bygger det ju på, om jag ser en person, en random person som inte, som till exempel har alla knäppar knappta istället för bara den översta, eller som inte knäpper upp den när de sätter sig ner, eller som inte knäpper den när de ställer sig upp, då tänker jag så här, den här personen inte har koll. Mm. Om det inte är typ Manne Forsberg, som jag vet är så här, alltså vet allt om mode och kläder, eller om jag ser såna här på Pitiomo, som är den här mansklädesmässan i Florens, och där skulle jag inte heller, om folk liksom bröt mot den regeln, för då vet jag, jag tryckt för vissa dem.
Liksom.
Ja, då är det liksom ett ställningstagande. Men i Rickard Sjöbergs och Per Lernströms och de här Peter Gides fall och i mitt då är det ju tydligt att man är, vill visa att man vet vad som gäller helt enkelt.
Okej, okay, men det är, jag är tv-kille och har koll.
Aha.
Men för att när man knäpper, då måste man ju, eller jag, om jag ska knäppa nu, då tittar jag ju ner när jag gör det.
Ja.
Och då tänker jag så här, hur långt, man måste väl öva själv hemma att titta i spegeln så här och kunna ta kameran och knäppa och titta rakt fram, eller?
Fan, det här är intressant. Tänka? Jag har aldrig tränat på det på det sättet.
Det måste bli många felknäppningar.
Jag tänker det, knäppa snett är inte bra.
Fast det är inte jättesvårt. Det är sällan treknäppt. I och för sig nu kanske det är mer, det vet jag inte om det.
Rullad treknäppning som man bara ser de två nedersta. Ja.
Men oftast är det två. Oftast är det två. Nej, oftast är det två knappar. Ja. Det är ganska lätt att bara sätta det. Alltså för de hänger. Jag har aldrig varit med om att någon har knäppt så. För det är ganska mycket tyngd också. Man märker ju tyget att det är... Nej.
Men kan man... Så det, jag vill liksom veta, har Rickard övat hemma i spegeln?
Nej, jag tror inte. Jag tror att det är... Jag tror att man
vill ju att han ska ha övat.
Jag vill också det.
Jag vet att man vill
det. Jag tror att han har övat.
Nej, men jag tror inte det. Bra. Jag tror inte det. Jag tror att det bara är...
För spegeln. Det är... Han ser det som en viktig del av sitt programledarjobb att... En halvtimme per dag ungefär träna på och knäppa.
Och man måste underhålla det också, det är inte som att cykla.
Nej, men med manligt och kvinnligt, apropå manligt och kvinnligt, så är det ju här ytterligare exempel på hur lätt det är som man. För att det finns ju inget bättre plagg än kavaj när man ska göra tv. Alltså för att det är dels sjukt mycket fickor som man kan ha liksom olika sådana mikrofondosor i. Och det är liksom, det döljer svett. Mm. Alltså om man inte har någon liksom ljus sådär. Men det är liksom, man kan ju alltid ha, har man en lite mörkare kavaj så kan man ju vara helt dyngsur utan att det syns. Och det är ett heltäckande plagg som bara är väldigt sådär, också figuren, alltså man kan dölja sina former. Det är, det är ett väldigt ledigt och härligt plagg att ha i tv-sammanhang.
Men ni är ju klädsnobb, eller framförallt mannen, men ni är, jag måste säga vad Erika sa när vi kollade på, eller du kollade, jag visste ju ni som mannen såg ut, men du kollade på bilden av er.
Och då hade jag först hört tjeckrunkspratet, det var det, ja.
Ja, det säg första, vad du sa då, det första du tänkte på.
Ja, det första jag tittade, då har jag den här tjecktanken, jag bara... Två Scandal Beauties, tänkte jag. Hur ofta blir ni kallade det?
Men alltså typ som att vi var, alltså Scandal Beauty, det tänker jag är lite, alltså så här, vad heter det, Brigitte Bardot och sådana där.
Ja, det kan väl vara lite så här Kim Kardashian.
Ja, vad är
Scandal Beauty? Nej, men det är väl liksom att, att det är mycket sus och dus, men det är också att man är vacker förstås. Mm. Och, men att man är,
det
är
mycket, det jag fokuserade på.
Ja, men, att man är ute i farten liksom, och att man är väldigt medveten om sitt fåfäng och
känner ni er som så?
Alltså jag, ett bevis som jag drar upp för min fåfänga, eller för min icke-fåfänga, det är ju att jag har alltså, hår på näsan har kommit som ett ålderstecken. Alltså på, inte i näsan är ju klassiskt, men på själva näsan. Nyligen så var jag i TV4 i sminket där, de bara, alltså det här är pinsamt, men snälla kan jag få ta bort ditt hår på näsan? Och så tänkte jag att jag ska...
Nej,
jag sa ja, jag blev glad, det var jättesnällt. Men så tänkte jag att det borde jag ju ha som en rutin att plocka mitt hår på min näsa. Men det har jag liksom inte gjort för att det känns omständigt. Så att jag tror att jag är faktiskt mer klädintresserad än vad jag får fäng.
Jag tror att jag är mer fåfäng och mån om hur jag uppfattas. Och det bottnar i grunden i kanske en lite sämre självkänsla än vad man har. Om jag får psykolog tolka oss utifrån.
Ja, eller så är det så att jag odlar mina hår på näsan för att kunna hävda att jag inte får fängt.
Ja, men till exempel, vi har ju båda problem med eksem på händerna, men jag tar ju hand om mina så att de är helt, så att de inte syns, men det gör ju inte du.
Nej, jag odlar dem. Ja. Och är stolt över dem.
Ja, ska vi runda av med eksem eller vill ni veta mer?
Nej, jag kan bara tillägga att jag också har handeksem. Ja. Jag vårdar mig inte.
Jag känner mig så utanför nu.
Jag håller på mycket med mat.
Har du inga handeksem, Erika?
Nej, jag känner mig helt värdelöst här.
Men har du klara vinylhandskar?
Ja. Och bomullshandskar inuti.
Ja, det har jag också. Mm.
Det har jag inte, ja. Men hörni, kul att ha er... Var är vi nu? Vi är hos oss, eller
hur? Ja. Ja. Kul att ni kom hit. Ja.
Tack, och jättekul att vara här.
För er som ännu inte har lyssnat på när vi gästar en underbar podd, så ta er skyndsamt dit och lyssna på resten av samtalet.
Jag känner inte till det, så är det bara att söka på en underbar podd i valfritt poddspelarfönster, så hittar ni dit. Och så kommer det vara ett avsnitt som heter typ Pappapodden och underbar podd, antar jag. Så att ni döper det till typ.
Ja.
Tack för
idag.
Kul,
tack. Hej, hej, hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.